Det här avsnittet är möjligt tack vare våra vänner på Fabo. Besök Fabo, Stockholms bästa streetfood, på Karlavägen 110. Eller ladda ner deras app för fri leverans.
Hej på er och välkommen till Radio Tyresö 91,4. Och denna programserie heter Samhällspulsen Tyresö. Mitt namn är Rashid Monasifi och jag är er programledare för detta program Samhällspulsen. Dagens gäst är Ramin Wong, företagare och ägare av restaurangen Favos verksamhet. Med rötter i både Hongkong och Iran och en uppväxt i Sverige bär han med sig en unik mix av kulturer som präglat både honom som person och som entreprenör. Välkommen till podden, Ramin.
Tack så mycket.
Välkommen. Innan vi börjar, vi skulle vilja veta, vem är du? Vem är Ramin?
Ja, mitt namn är ju Ramin Wong och jag är 34 år, fyllde 35. Och jag, som du säger här, har ju en ursprung från Hongkong och Iran. Ja. Med uppväxten här i Sverige. Och ja, det är fan.
Det är att säga. Men du säger, du är vuxen, så du är född i Sverige?
Jag är född i Sverige, precis.
Okej, okay. Men hur träffade din mamma och pappa?
Min mamma och pappa träffades här i Sverige på en... pappa spelade ju fotboll här i Superettan. Och det var någon fotbollsfest efter någon match. Okay. De hade samlats och då hade de träffats där. Och sen så, det ena ledde till det andra. Och några år efter så föddes jag.
Men vad gjorde din mamma på festen?
Hon hade någon vän som kände en av de här fotbollsspelarna då. Som hon kom och ville kolla läget lite. Och vara med och fira. Det var någon vinst tror jag de hade.
Hon blev kär då?
Ja, precis.
Eller din pappa?
Ja, båda.
Du vet
båda
inte vem som började?
Jag tror det var pappa som började.
Okej, killar brukar vara lite på.
Ja, precis. Ja,
särskilt om hon är fina. Men hur påverkade det dig att växa upp i Sverige med en mamma från Hongkong och en pappa från Iran?
Ja, det var lite utmanande. Man vet ju inte riktigt när man befinner sig i det där och då när man är ung. Men när man kolla tillbaka så är det väldigt utmanande. Man har svårt att passa in i samhället. Språket påverkas rätt mycket i och med att min mamma valde att prata enbart kantonesiska med mig, vilket jag är väldigt tacksam för.
Men kan du det nu?
Jag kan det hyfsat bra, grundligt.
Jättebra.
Om man säger så.
Självklart, att man har ett extra språk, bara ett språk som är extra, det är rikedom faktiskt.
Ja, jag är jättetacksam
mycket
för det.
Mycket intressant. Jag tänker bara på mig själv när jag åker till Norrbana ibland. Mm. Över hela världen där jag reser, jag kan 8-9 språk. Vilken känsla man får att sitta i mitten och låtsa att du fattar ingenting. Mm. Och samtidigt du förstår alla kulturer runt om dig. Mm. Och sen jag brukar alltid ha en blocknote med mig och en penna. Mm. Man hör mycket intressanta idéer, mycket intressanta uttryck. Det är bara att ta fram pennan och notera. Det är intressant.
Det är väldigt intressant.
Men hur skulle du beskriva din uppväxt? Vad var det unik med den? Och vad var kanske utmanande?
Det unika med min uppväxt skulle jag nog säga är just att jag har fått ta del av tre kulturer. Jag ser ju världen på ett väldigt brett perspektiv om man säger så. Jag har väldigt mycket förståelse för hur vissa agerar eller hur vissa känner och tycker oavsett vart de kommer ifrån. Hongkong är ju liksom en del av Östasien och Iran är ju en del av Mellanöstern. Så att man får ju med sig rätt mycket kulturer som gränsar runt om. Och det har ju jag anammat under min uppväxt då. Och man har ju försökt passa in i samhället här i Sverige väldigt mycket som ung. Och även idag. Men jag är extremt tacksam att jag har fått de här kulturerna med mig. Som gör att det blir enklare med mycket. Bland annat att driva ett företag. När man har anställda.
Självklart, förstå. Ja. Man tänker på vilken lyx man får att växa med tre kulturer på samma plats och samma hus. Du har Hongkong-kultur, iransk kultur, svensk kultur. Och sen jag skulle kanske säga att fjärde kultur, det är allt det här tillsammans. Mm. Förstår du? Vilken lycka, vilken lyx som du har eller du har haft. Inte många som har det faktiskt. Plus alla språk, plus alla möjligheter att kunna läsa böcker med olika kulturer och språk. Plus chansen och lyx att kunna resa till de här länderna. Det är inget lätt. Men du, när du säger att samhället, hur såg samhället på det här?
Hur samhället såg på min bakgrund menar du? Eller hur jag upplevde det var här i Sverige?
Ja, vi pratar Sverige.
Det var ju utmanande. Man ville ju passa in. Det var väldigt svårt i början. Jag minns att min pappa strategiskt valde att placera mig i en svensk skola med svensk miljö för att han ville att jag skulle integrera så mycket som möjligt. För att just min far pratar också bara persiska med mig hemma för att han ville att jag skulle lära mig både
kan du det nu också?
Ja, persiska kan jag lite bättre.
Vilken lyx, ja.
Och det var ju väldigt utmanande. Man var ju bland de få, om inte enda personerna med utländsk bakgrund. Så att man kände sig utstött i många fall. Sen var det ju ekonomiskt svårt också. Hade ju mina föräldrar, de separerades ju när jag var relativt ung.
Okay.
Så då blev man väldigt utstött på ett sätt. Och jag hade ju i min uppväxt då hade jag ju ändå bott i ett område där det fanns väldigt många personer likt mig med andra bakgrunder.
Okay.
Och då blev det ju på ett sätt att man drog så mycket till dem att man inte anammade lika mycket som man hade önskat från skolgången där med mer svenska...
Vilket år pratar vi om?
Vi pratar om år 1996 till 2000-2002 där någon gång.
Okej, på den tiden är mycket lättare som sagt, och särskilt vid början av 90-talet, så det fanns inte mycket, skulle jag säga. Jag brukar aldrig använda invandrare som ord, jag brukar använda nya svenskar. Det låter bättre. Nya svenskar, för att vi alla människor och alla borde kunna acceptera och tolerera varandra. Men tyvärr när man ser hur samhället ser ut idag, det är katastrof. Särskilt hur systemet funkar just idag, ser invandrare, och jag är en av dem bland annat, ser oss som ett problem, inte som tillgång, oavsett om man är född här eller kom igår. Och det är skrämmande hur det ser ut faktiskt. Och så ska det inte vara. Och jag kom själv när jag kom på början av 90-talet. Och då, efter SFI och hela den här processen, jag kom som kärleksinvandrare. Jag bodde i Ibiza, så att du vet. Och då, efter det så gick man plugga på Uppsala universitet. Och vi fann, det är bara tre killar som hade svart hår. Det var jag, en kille från Indien och en annan kille från Irland. Och sen fanns inget, det var jätteexotiskt. Alla bara tittade på så, shit, svart hår. Det var någonting speciellt, inte som nu. Nu de ser det som som ett hot, skulle jag kunna säga. Jag förstod det totalt. Så. Men kände du dig någonsin annorlunda som barn? Eller var det något du var med stolthet?
Det var en kombination av både att man kände sig annorlunda och samtidigt en stolthet. Jag tror det växte mer med åldern, att stoltheten klev fram mycket mer. Man förstod ju inte riktigt när man var barn. Det kändes ju, man trodde det var normalt att känna som man gjorde. Men stoltheten kom definitivt med åren. När man upptäckte, precis där du nämnde, att man kan förstå olika språk och kulturer och hur man kan växa som person med det.
Ja. Men hur var det relationen med pappa? Hur var det förresten?
Relationen har alltid varit väldigt bra. Pappa har ju alltid varit en velat det bästa. Så att han har alltid försökt göra allt i sin makt för att kunna göra det så bra som möjligt på ett väldigt persiskt sätt. Så det kan ju bli väldigt strikt och väldigt så här, men antingen ska du bli läkare eller advokat eller ingenjör. Så att det sätter ju också rätt så mycket press på en som barn. Och det kunde liksom påverkas lite annorlunda, om man säger så.
Men varför jag har frågat hur vår relation är med pappa, för att i min senaste bok, självklart du kommer att få en kopia av den, Gängkriminalitet och tystnadskultur. Jag har intervjuat och haft möte med cirka 100 personer, 100 ungdomar ungefär och familjer och så, som har något att göra med kriminalitet eller gängkriminalitet. Och jag skulle kunna säga nästan 100% har en pappa som är frånvaro. Det betyder att han finns inte med i bilden. Och det är jätteviktigt att en pappa finns med i bilden. Det är därför jag har frågat dig hur var pappan. Och sen som du säger, han var lite hårt eller strängt. Det här är jätteviktigt också för att barn behöver struktur. Jag brukar ibland säga ramar och kramar. Och då måste man hitta en balans. Men just dagens samhället, jag ser faktiskt att den här rollen, den har försvunnit. Jag vet inte om det är systemet eller vi som har snackat för mycket om jämställdighet och hit och dit. Sen har vi ingen mamma och ingen pappa som är med i bilden. Jättekonstigt.
Jag tror det är också mycket att göra med att det har blivit väldigt vanligt för båda föräldrarna jobbar idag. Det begränsas med tid. Man båda går till jobbet, sen kommer man hem, man ska laga mat, vissa tränar. Och då har man väldigt begränsad tid att kunna uppfostra sina barn och låter det mesta antingen gå enbart till skolgången då, eller barnens umgänge. Och i vissa fall kan man ju hamna snett där och hamna i...
Detta program sponsras av Centrumfiket konditori i Tyresö centrum. Ditt stopp för nybakat, goda luncher och perfekt kaffe. Kom in och njut idag.
Fel umgänge och då har du minimal påverkan.
Mm. Men när du säger jobbet, det är att just hur samhället ser ut idag. Mitt råd är att man behöver inte jobba och slita 100%. Särskilt om man är två personer.
Mm.
För att du jobbar, du sliter, försöker fixa pengar och hit och dit. Och sen du glömmer dina barn. De är hela dagen i skolan eller springer runt i centrum. Inga aktiviteter, ingen kärlek, ingen trygghet hemma. Du kommer senare på dagen och du träffar dem en timme, två timmar sen in och sova.
Mm.
Hur ska man uppfostra om man är hela tiden ute? För att det är hemma som du uppfostrar, inte i skolan. Skolan, de ska lära sig matematik, de ska lära sig geografi, kemi eller något annat. Men inte uppfostrar, det är inte deras jobb.
Nej.
Man måste kunna samarbeta. Men just idag en hel del människor, de nästan slänger sina barn till skolan och de förväntar sig att skolan ska göra allt. Och det så funkar det inte.
Nej, det håller jag med om. Jag är ju själv ingen förälder och det kanske lättare att säga när man inte är en förälder.
Ja.
Men jag tycker ju att det är extremt viktigt, som du nämnde tidigare, med ramar och kramar. Att ena rollen av föräldraskapet, det vill säga vanligtvis pappan då, står för ramarna och mamman står för kramarna. Jag tror det är väldigt viktigt att man får båda delarna. Och det har jag också upplevt under min uppväxt. Inte jag hade min mamma närvarande på samma sätt i och med att jag växte upp med min pappa större delen av mitt liv. Och då saknar man den här andra delen av just ramar och kramar.
Ja.
Så att det är väldigt intressant. Och många gånger kan det ju bli så att när man blir karriärsinriktad, när det blir för karriärsinriktad, då är det ju som du säger att man har knappt någon tid alls att spendera med sina barn.
Har du barn, tycker jag, glöm din karriär. Annars skaffa inte barn.
Mm.
Jag pratar om nu, idag. Kanske på 80-talet, det var en helt annan snack, jag skulle ha sagt något annat. Men just hur samhället ser ut med kriminalitet, ökad igen kriminalitet som tog över. Vi måste vara ärliga och säga sanningen om vi vill förändra det här. Då får man vara hemma. Du ska gå hem, eller du ska gå till jobbet efter dina barn. Och när dina barn kommer hem, du ska vara hemma. Inte att du går först, då kommer sist. Eller lämna dem först i skolan och hämta dem sist. Så funkar det inte. Men hur såg vardagen ut hemma hos er? Hur blandades de olika kulturerna? Till exempel i maten, språket eller högtiderna?
Ja, det är ju en rätt bred fråga. Men vardagen för mig kunde ju vara, i och med att jag växte upp med min pappa, så kunde det vara att vi vaknade på morgonen, han körde oss till skolan då, och sen åkte han till jobbet och sen kom han och hämtade oss. Och sen så minns att det var väldigt tufft för pappa, för att han var ju tvungen att uppfostra och ta hand om både mig och min syster. Men jag är väldigt glad, och samtidigt fick jag ju uppleva, hur ska jag förklara, den persiska kulturen anammade jag väldigt mycket i och med att jag växte upp med honom. Pappa var ju väldigt så här att jag vill gärna att mina barn ska få ta del och lära känna den här persiska kulturen väldigt mycket.
Självklart.
Så det blev ju rätt stora nyanser där när man kom i skolan och betedde sig på ett visst sätt eller försökte liksom följa, hitta en balans och följa de här persiska normerna och oskrivna reglerna samtidigt som man skulle passa in i det svenska samhället. Så det var ju, som jag nämnde tidigare, lite svårt att förstå när man befann sig i det. Men nu i efterhand så blir det lite mer klart.
Men hur många syskon var ni?
Jag har en syster som är hel, och sen har jag en lillebror som är halvbror, och han är ju hel iranier, och sen har jag en storebror då som också är en halva, och han är ju hel kines då, eller hel från Hongkong.
Mm. Så du har en syster som är hel?
Ja, precis.
Så ni båda, om jag har förstått rätt, så ni båda två bodde med pappa?
Ja, det stämmer.
Okej, så vi skulle kunna se ensamstående pappa?
Exakt.
Men hur hanterade han mellan jobb och att ta hand om sina barn?
Ja, det var ju väldigt tufft. Jag minns ju att han, när han hämtade oss från skolan, så blev han helt utslagen. Han var alltid tvungen att sova en, två timmar och direkt efter. Ja, och sen var han tvungen att vakna, och antingen så behövde han åka och handla eller laga mat, och sen så var det liksom sova tidigt igen, för att han skulle liksom upp mycket tidigare för att han skulle hinna ta sig till jobbet. Och det var, och helgerna spenderade han jättemycket tid med oss och åka till djurparken och hitta på aktiviteter och få oss att börja träna och allt möjligt, helt enkelt. Så att det var väldigt tufft för pappa. Så han träffade ju
tufft för honom.
Ja, verkligen.
Så ni kan inse det nu?
Verkligen, verkligen.
Okej, okay. Men kanske när du var ung, du kunde inte se det kanske? Eller?
Nej.
Du bara sa, pappa är upptagen hela tiden och så?
Ja, men det blev ens verklighet. Man trodde det var så det var liksom. Man bara, men det är väl det här livet där.
Yes, men nu kan du förstå honom bättre.
Definitivt, definitivt.
Ja, så det är inte lätt. Och just nu det är ganska tufft för föräldrar faktiskt.
Verkligen. Han hade ju kunnat skita i oss och bara skickat oss till mamma.
Till mamma. Ja, till mamma. Inte bryr sig. Jag tror inte att man gör det. Nej. När man bryr sig. För att jag tror att det är många barn ibland man träffar dem. Så ja, pappa gillar inte mig. Mamma hatar mig hit och dit. Jag tror inte någon som gör det om man inte har någon psykiska problem.
Mm.
Jag tror att alla föräldrar i världen, de bryr sig och älskar sina barn. Bara att ibland vissa föräldrar, de har inte rätt verktyg. De vet inte hur kanske man uppfostrar. Och de gör sitt bästa för sina barn och de tror att de gör det rätt sätt. Ibland kan det vara fel för att samhället förändras. Uppfostran på 60-talet, 70-talet, 80-talet, det är inte samma uppfostran som idag. Nu har man massa saker emot familjen. Hur systemet funkar i hela världen. De försöker splittra familj som är kärnan, som är styrkan. En hel del länder, de säger att ensam du är stark. Den där är bara bullshit skulle jag kunna säga. Jag är inte stark. Vi är starka tillsammans. Vi har social media som förstör mycket. Elektronik, telefoner, datorer, spel som förstör mycket från uppfostran. Och det är inte lätt att vara en förändrare just nu. Man har du något särskilt barndomsminne som du tycker verkligen speglar din mixade background?
Där man kan ta in alla kulturer samtidigt. Det är lite svårt att tänka tillbaka om jag hittar något. Jag har ju väldigt positiva minnen från min uppväxt där jag fick uppleva och erfara olika saker med barndomsvänner då som gick igenom samma saker och det bandet man skapade tillsammans. Det är nog mina positivaste och starkaste minnen skulle jag vilja påstå.
Men fanns det perioder då du kände att du behövde välja mellan dina två kulturer eller har de alltid fått finnas sida vid sida?
Ja, det är en väldigt bra fråga faktiskt. Mm. Jag tror att när jag någonstans under gymnasietiderna eller efter gymnasietiderna, då var det ju väldigt mycket passa in i samhället för att man ska kunna få ett bra jobb eller möjlighet till en bra karriär. Och då var man liksom tvungen att verkligen steppa upp och försöka passa in på ett väldigt bra sätt. Och då blev det ju i min hjärna att okej, nu måste jag bli svensk. Jag måste liksom anamma alla svenska traditioner.
Förlåt, jag avbryter där, men vad betyder det jag måste bli svensk?
Det uppfattades så när man...
Vad är det svensk?
Det är en annan grej när du frågar mig idag och när du frågar mig under min gymnasieperiod.
Mm.
Under min gymnasieperiod var det ju att man skulle ta till sig allt, mer eller mindre. Man skulle liksom bli svensk. Allt från hur man pratade till toner, till traditioner, till vänskap och kretsar. Mm. Så att det blev ju per automatik att jag började söka vänskap och miljöer till mer svenska. Och jag kände där att jag började tappa bort mig själv lite. Mm. Och det är det som blir svar på din fråga. Att där så blev det på ett sätt att jag valde den svenska kulturen, men kort därefter så började jag känna att jag började tappa bort mig lite här. Jag började tappa bort mina grundprinciper och moralen och etiken jag lärt mig från mina kulturer. Och, då blev det ett mellanting där till slut.
Men när vi pratar om kultur och att bli svensk och vem är svensk och när blir man svensk? Om jag tittar på det, du är precis som jag. Du är lite mörkhyad. Vi har bruna ögonen, du och jag. Jag rakar mig, men du har svart hår. Du är född här, uppvuxen här, så du är svensk. I min filosofi.
Mm.
Men samtidigt, jag tror för att vara ärlig mot dig, eller med dig, samhället kommer aldrig att se dig som en svensk, oavsett vad du kan göra. Du är inte blond, du har inte gröna eller blå ögonen, du har ingen brytning självklart, men samtidigt kommer samhället aldrig att se dig som en svensk. Och det är verkligheten som jag har upplevt. Jag själv har bott här i 30-35 år i Sverige. Hur jag ser ut, min accent, kanske min brytning. Jag är stolt över allt, vem är jag? Men samhället kommer aldrig att se mig som en svensk. Tyvärr så är det.
Ja, det håller jag med. Och det har jag slutat sträva efter. För att se som en svensk. Jag har bara känt att så länge jag följer alla lagar och regler och bidrar till samhället, då har jag gjort min plikt.
That's it.
Precis. Sen har jag försökt bygga upp för mig själv vad som är bäst för mig, hur jag mår bäst.
Slösa inte bort din energi på att bli någon.
Dagens avsnitt av Samhällspulsen presenteras av Multikulti Family. Förening som jobbar för ökad integration och en minskning av kriminalitet. Tack för att ni stödjer vår podcast.
någonting som de kommer aldrig att bli.
Precis, precis.
Ge den energin till business, till något annat, till det du gör. Dina planer, framtida planer, särskilt skulle jag kunna säga.
Det här är faktiskt rätt intressant, för att när jag var i Iran och hälsade på, då ses jag inte som en iranier, då ses jag som en utländsk.
Yes, självklart, absolut. Ja.
Och när jag är i Kina, eller Hongkong då, och hälsar på släktingar, då ses jag också som en utländsk, mest som en iranier då.
Ja.
Och när jag är i Sverige så ses jag inte som svensk.
Nej.
Och det enda stället jag har sett som svensk, det är när jag jobbar i Norge faktiskt.
De har ärligt talat, när du pratar Norge, jag har bott där också innan, ett år nästan på 90-talet. Ja, på 90-talet. Och de, tyvärr, de är mer avancerade än oss här i samhället. Vi måste vara tydliga här och påpeka det. De tittar inte på din färg. Det är ungefär som amerikansk stil, kompetens.
Mm.
De letar efter din kompetens. Kan du någonting? Varsågod, framåt. Det är det vi vill ha. Vem är du? Var kommer du ifrån? Din färg, din brytning, visst runtare. Kan du göra ett jobb? Varsågod. Och det är det som vi har ett stort brist på det just idag. Jättemånga människor med andra bakgrunder, nya svenskar, som är högutbildade, de får inte chansen att komma in och jobba i samhället och bidra med någonting. Och det måste vi kunna ändra på. De som vill jobba, får jobba. Inte sitta där och stänga dörrar och följa allt som händer just idag. För just idag vi håller på att splittra oss. Och det har aldrig hänt i Sverige. Politikerna, så får de vakna på morgonen, inte alla självklart, men en hel del. Största problem är invandrare. Allt som är fel, allt som inte funkar, det är invandrare. Men varför var det inte ett problem på 60-talet, på 70-talet, på 80-talet? Varför är det nu som har blivit ett problem? Det är ett stort ämne faktiskt att diskutera.
Mm.
Men har du upplevt kulturkrockar antingen inom familjen eller i mötet med det svenska samhället?
Nej, men det har jag faktiskt inte. Och det är mycket att göra med att mina föräldrar själva har försökt bevara den kulturen i vår uppväxt. Men samtidigt har de ju lärt sig också att anpassa sig till den svenska kulturen. De har ju liksom lite svårt för att flytta tillbaka och leva som de gjorde förut i sina hemländer. För att de har ju blivit på ett sätt, ja, man har anpassat sig rätt mycket till samhället.
Mm.
Och det har ju gjort ändå att man har hittat ett mellanläge där det sker väldigt sällan kulturkrockar på det sättet, för att mina föräldrar var aldrig liksom extremister att du måste, de har alltid gett mig val. Du får om du vill, om du är intresserad berättar jag, om du inte vill så berättar jag inte eller visar det inte helt enkelt.
Men hur har dina föräldrars olika bakgrunder påverkat hur du ser på livet, arbete och relationer?
Det hittar en balans med rätta prioriteringar.
Mm.
Och det har ju liksom varit att familj ska gå först och sen ska karriär komma in i bilden och hälsa och vänner kommer på tredje plats.
Mm.
Och man bygger liksom hela livet runt de tre prioriteringarna skulle jag vilja säga.
Ja, men där har du sagt en mycket, mycket intressant sak. Det är familjen kommer först.
Mm.
Det är det som andra kulturer, ärligt talat, med stor stolthet skulle man kunna flagga det. För att familjen, det enda vi har. Jag ser familjen. När någon säger familj, då säger jag medicin. Har du familjen? Har du den här värme? Har du den här support? Svårt att du ska få sjukdomar. Oavsett vad är för sjukdomar. Fysiska eller psykiska sjukdomar. Och när man tittar på samhället, då ser man mycket ensamhet. Om vi pratar svensk, som är födda här eller som är ursprungligen från Sverige. Men en hel del, om du kollar deras background 100 år tillbaka, då kommer du säga att det är en vandring finns där. Men tyvärr, de vill inte acceptera eller godkänna det. Och sen på andra sidan ser då nya svenskar, där är enkelt att säga, nya svenskar som håller sig till familjen. Det finns mycket mindre psykiska problem om man inte har kommit med trauma från något annat land på grund av krig. Och när vi säger krig, vad samhället borde fatta, det är att jättemånga som kommer som asylsökande från andra länder, de flyr kriget, så de är inte hungriga. Det finns mat och det finns allt. Största bevis att vi importerar från de här länderna. Problemet är att folk flyr från kriget, från diktatur, orättvisor och hit och dit. Så där är något måste vi tänka över.
Mm.
Men vad har du tagit med dig från respektive kultur som du bär med dig idag i vardagen eller jobbet?
Också en väldigt bra fråga. Det jag tagit med mig generellt är ju mycket respekt till de äldre. Det tycker jag är väldigt viktigt.
Ja.
Etik och moral. Allt från hur man beter sig hemma, hur man beter sig mot andra. Sen är det ju väldigt mycket saker som är i den svenska kulturen också, självklart.
Mm.
Men jag skulle nog vilja säga det är det som sticker ut mest. Det är väl respekt inför andra personer och att man alltid ska vara så snäll som möjligt, skulle jag väl kunna påstå.
Ja, det lönar sig mycket faktiskt att vara positiv.
Mm.
Ja. Men har du märkt att folk bemöter dig annorlunda på grund av din background, både positivt och negativt?
Ja, det är ju där jag har grundat mitt sätt att försöka bli svensk i mina tidigare åldrar.
Mm.
Jag analyserar ju väldigt mycket hur den här personen, eller hur vissa bemöter mig. Ja, men jag bröt ju kanske rätt mycket när jag var yngre, och det kom ju mycket ifrån att jag aldrig fick lära mig liksom ordentlig svenska. Det var mest under skolan. Så att det var ju det första, att lära sig prata, lära sig tongångarna, lära sig prata flytande, för att man trodde att det var den första saken som man trodde det var den enda grejen som behövdes för att bli svensk, i och med att när jag bröt så såg jag direkt att vissa människor kanske blev lite mer tillbakadragna, lite mer obekväma, och sen så lärde jag mig att tala flytande svenska, men då märkte jag fortfarande att det är någonting som inte stämmer, och då började jag inse rätt så snabbt att det spelar ingen roll.
Ja, man ska skita i sin brytning, sin accent, prata bara, har du självkänsla, det är ingenting som kan stoppa dig eller klara det, för särskilt när man kommer från andra kulturer, man måste kunna se vem är framför mig. Då har jag en person som inte ser svensk ut, om vi ska snacka utseende, då måste man vara lite mer open-minded, kunna prata lite lugnare, sakta kanske, så att vi ska kunna kommunicera. Men om det finns viljan att kommunicera, det är över hela världen, då måste man se att du har en annan person framför dig, kanske inte född här, kanske han kom igår eller hon kom igår. Då måste jag kunna ha viljan att kommunicera. Men om det inte finns viljan att kommunicera, det spelar ingen roll om du kan prata flyttande eller inte, så folk kommer att inte acceptera det ändå. Mm. Men samtidigt när man tittar på det svenska samhället, hur det funkar. Vissa utländska, de flesta utländska brytningar nästan, vi accepterar inte då accent. Men om vi tar en finne, skulle kunna säga, från Finland. Vissa har bott i 100 år här, men de bryter på finska. Och det accepterar vi.
Mm.
Det är godkänt, eller hur?
Verkligen.
Ja, och någon arab, eller som jag är arab, självklart, så stolt över det. Eller från andra kulturer, från Latinamerika, så bryter då folk ibland, men ser att ibland folk anstränger sig inte alls för att kunna förstå eller be dig snälla, kan du upprepa vad du säger? Eller jag förstår inte vad du säger. Folk bara skiter det.
Mm.
Tyvärr, så ser samhället ut. Men om vi ska gå till en annan punkt. Har du upplevt rasism när du växte upp eller i vuxen ålder?
Ja, men det har jag. Det har varit mycket, det har inte varit rakt på sak, men det har ju varit lite, hur ska jag förklara det? Lite diskreta, konstant.
Undercover.
Undercover. Så att ett tydligt exempel har jag när jag sommarjobbade på en restaurang som servitör, och det kom in ett par äldre damer och skulle äta då. Och då liksom välkomnade jag dem, jag bara hej, välkomna och så vidare. Och då blev hon helt ställd och kollade hon sig chockat på mig. Hon bara, men du kan ju prata svenska. Och då blir det så här, då blir det jättestelt, och mycket sådana här saker har det varit.
Eller kanske någon som, det bryter inte faktiskt, men om, kanske någon säger till dig, vad bra du pratar svenska. Som du säger, du tillhör inte här, men ändå vi kan prata.
Ja, det var inte mer positiv förvånad, utan det var mer liksom chockat, men hur är det möjligt? Sen har det ju varit många andra saker också, i form av anställningsintervjuer, man har märkt att man har kanske mycket kött på benen på sitt CV och erfarenhet, och även sin kunskap, men ändå liksom som bortprioriterad.
Det har rant i mig flera gånger. Ja. Man blir rädd.
Ja, och jag tror det var där som fick mig att bara, shit, nu måste jag bli svensk, annars kommer jag aldrig få jobb. Spelar ingen roll vilken utbildning eller vilken erfarenhet jag har. Men, alltså, det var den som tog mest, påverkade mest mig faktiskt.
Men mitt råd som folk som ligger i samma situation, om du inte får jobb, om ni kan skaffa eget jobb, starta eget bland annat. Jobba som konsult, sälj dina kunskaper och då kommer du få, det du kommer att få på en månad, kanske du får det på en dag eller två dagar som konsult. För att en hel del människor som kommer från andra kulturer har jättemycket erfarenhet, jättemycket kunskaper, jättemycket utbildning, men tyvärr de blir aldrig insläppta. Och bästa att kanske man startar som konsult, sälja sina kunskaper, och då kommer företag att betala 100%.
Och det tråkiga är också att även de som blir insläppta, många som har högutbildade yrken eller utbildningar får ju aldrig liksom nyttja det i det svenska samhället.
Mm.
På grund av just det här diskreta rasismen vi pratar om.
Ja.
Väldigt många läkare som kommer med läkarutbildningar, ingenjörsutbildningar, som jag har sett att det blir liksom bortkastat. Den ena jobbar som en pizzabagare, den andra står på ett lager eller busschaufför. Och det är jättetråkigt att se, för att där har vi liksom ett praktiskt exempel på att här kommer en färdig utbildad person, krävs en del anpassning.
Det här avsnittet är möjligt tack vare våra vänner på Fabo. Besök Fabo, Stockholms bästa streetfood, på Karlavägen 110. Eller ladda ner deras app för fri leverans.
Självklart, men att man inte utnyttjar det.
Nej, men jag kan bara ge ett enkelt exempel. Jag känner en hel del människor som har samma backgrunder och högutbildade, men de får aldrig chansen att komma in. Det är nummer ett. Jag känner en annan kille. Har tre ingenjörsutbildningar från Sverige. Från Sverige får inte komma in på grund av namnet. Förstår du?
Mm.
Så han börjar leta efter jobb i andra länder. Och han får jobb där ute. I andra länder, han fick ja. Varsågod, kom. Hur mycket vill du ha? Vill du då ha lönen? Och inte här. Då går vi miste av någon som kan någonting.
Ja, alltså ur samhällsperspektiv när det kommer till ekonomifrågan som oftast lyfts i samband med alltså, invandringen. Mm. Att det skadar oss, vi betalar mycket. Det intressanta är att det kostar ju flera miljoner för att växa upp i Sverige där du får sjukvård, skola och massa andra grejer.
Ja.
Tills du blir 18 år. Och det är det som är så intressant, att när det kommer invandrare, lyckas man då få dem in i samhället med deras färdiga utbildning, då är det ju egentligen en
plus.
Ja, jättestort plus.
Självklart. Men problemet just nu, vi ser invandrare eller nya svenskar som ett problem. Det har aldrig varit ett problem. Bara plus. Jag kan ge dig ett exempel, enkel grej. Ser vi får i det här området, eller vilket område som helst, vi får 100 familjer som har en annan bakgrund. De kommer att flytta till ett område, 100 familjer. Bara i ekonomin, då kommer att växa. Restauranger måste kunna servera 100 extra maträtter. Klädsbutiker har chansen kanske att sälja 100. De har 100 kunder. Bagare kanske måste fixa 100 extra baguette eller bröd och så vidare. Mm. Ser du hur det växer?
Mm.
Det kan växa upp på 10% på nolltid. Men ser inte nya människor som tillgång. De ser dem som ett problem. Och som alla politiker, de flesta, jag säger det en gång till, de jobbar på att splittra. De säljer någon, skulle kunna säga, illusion till svenska folket att alla problem du har, det är inte vi som har skaffat de politiker. Nej, det är de här människorna som har kommit för att ta ditt jobb, de tar över ditt land och hit och dit och dit. Så krig mot, istället för att ta ansvar och börja. En smart politiker, det är någon politiker som säger, vi har ett problem, spelar ingen roll, man behöver inte säga eller peka ut andra. Hur ska vi lösa det? Vi har arbetslöshet, okej, vi gör så här. Vi har kriminalitet, så här vi ska lösa det. Vi har det här, så här. Det här är en smart och mogen politiker. Så pratar man. Inte börja peka andra kulturer, andra människor, andra grupper. Och det är bara bullshit, så hoppas folk inte köper snacket, för det räcker att splittra på oss. Vi vill samlas, bli som en familj, multicultural family. Det är det. Men hur ser du på balansen mellan jobb och privatliv? Är det svårt att släppa jobbet som företagare?
Ja, det är en utmaning faktiskt. Det har jag lagt väldigt mycket tid på att försöka hitta. Speciellt när man driver och äger ett eget bolag, så gör det att det blir ju självklart att man jobbar för mycket. Och nu talar jag ju för nästan alla som driver eget. Man kör inte sina 8 timmars pass måndag till fredag, utan det kan sticka iväg till 12-13 timmar. Och även när du kommer hem så kan hjärnan fortsätta spinna. Så att det har varit rätt mycket fokus på att lära sig stänga av, så att man jobbar mindre men blir väldigt effektiv, för att sen kunna spendera tid på familj, hälsa och vänner. Och det har varit utmanande. Men nu har man fått till det senaste året, känns det som.
Men vi har pratat lite om företag, lite det här. Men det skulle vara jätteintressant faktiskt att bjuda in dig med din background, med din kultur. Eller 4 kulturer skulle jag kunna säga som du har med dig. Jag är 100% att en hel del lyssnare, särskilt ungdomar, kanske kan bli inspirerade av dig. Så vi skulle jättegärna bjuda dig en gång till och prata bara businessföretag.
Ja, absolut. Absolut.
Det
låter jätteroligt.
Men hur, eller har din kulturella bakgrund påverkat hur du hanterar stress, ansvar och förväntningar? Det måste ha gjort.
Ja, det har ju påverkat. Det skulle jag säga. Jag har ju lite svårt att säga på rak arm, men i och med min, ja, min bakgrund då, så har jag ju fått väldigt mycket perspektiv och förståelse. För jag jobbar ju väldigt mycket med människor. Jag har väldigt mycket personal och kollegor. Och sen så serverar vi mat till kunder. Och samtidigt som att jag har lärt mig då hur, med tanke på kulturen då, hur jag har lärt mig hur alla beter sig annorlunda, så har jag liksom fått en förståelse för det. Som gjort att många situationer blir väldigt annorlunda eller enklare för mig att hantera. Som har då i sin tur motverkat mycket av sådana stresssituationer som kan uppstå. Sen är det ju en väldigt bred fråga när det kommer till stress, självklart.
Okay.
Men det har en stor påverkan, absolut. Hade jag haft mindre perspektiv så hade det varit mycket svårare i många olika scenarier. För jag har ju en del personal som är från, som har andra
kulturer. Men det här är jätteintressant att prata. Alltså, du har en mångkulturell företag, skulle jag kunna säga. Och den där är jätteintressant att kunna prata om nästa gång. Och hoppas att min kollega och Micke Spreis kan vara med. Han också har varit företagare och kanske ni har mycket att prata om faktiskt. Men som avslutande frågor, vi har två frågor som vi brukar alltid ställa för att avsluta programmet. Vad har du för råd till samhället? När man tittar på samhället hur det ser ut idag, vad har du för råd?
Mitt råd till folk.
Detta program sponsras av Centrumfiket konditori i Tyresö centrum. Ditt stopp för nybakat, goda luncher och perfekt kaffe. Kom in och njut idag.
Ut i samhället är att man ska ha mer förståelse. Försöka ha, liksom, bredda sina vyer och perspektiv lite mer.
Ja.
Inte döma för hårt och för snabbt. Och alltid försök behandla andra som du själv vill bli behandlad. Det tycker jag är väldigt viktigt.
Och hoppas vi kommer att lyckas med det och få ut det här meddelandet till, till människor. Men vad skulle du ändra i ditt liv om du kunde?
Inte så mycket faktiskt. Jag är väldigt, väldigt nöjd med det mesta. Så hade jag liksom fått gå tillbaka i tiden och ändra något. Det hade väl varit att visa mer uppskattning till sina föräldrar. Man är ju liten, när man är barn, då är man ju väldigt, att föräldrarna är jobbiga, att föräldrarna är rittan och dattan. Men definitivt visat mer uppskattning till föräldrarna och det fantastiska jobbet de har gjort med uppväxten.
Det är viktigt. Perfekt. Det låter jätteintressant och vi kommer 100% bjuda in dig och snacka business, snacka företag. För att det är jättemånga ungdomar från andra kulturer, skulle kunna säga nya invandrare. De skulle behöva dina råd och följa dina spår, erfarenhet och allt. Tack så hemskt mycket för att du kom till oss.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Idag har vi haft med oss Ramin Wong. Tack för att du gästar vår podd och delar med dig av din resa och insikter. Tack för att ni lyssnade på Radio Tyresö 91,4.
Dagens avsnitt av Samhällspulsen presenteras av Multikulti Family, förening som jobbar för ökad integration och en minskning av kriminalitet. Tack för att ni stödjer vår podcast.